Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marianne Agazzi, reporter på Di Digital, och med mig har jag nyhetschefen Ida Hansson Brusewitz. Vad ska vi prata om idag, Ida?
Jo, det Marianne. Vi kommer såklart snacka om det här bråket kring TikTok som har blivit världspolitik i princip. Men det är såklart också ett nytt fokus på det här med klimatet i veckan och därmed stort intresse för det här med elektrifierade fordon. Många svenska bolag som är inne i detta, men allt är inte guld och gröna skogar.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Ja, i veckan så kom den stora årliga rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC.
Det var ju verkligen dyster läsning. Jag tänker så här, vi skriver ju så otroligt mycket om alla så här insatser och lösningar och sånt där hos oss. Men det här var ju då, det är ju deras största granskning hittills faktiskt då som FN:s klimatpanel har gjort. Och det IPCC-chefen sa då, Hussein Gli, han sa då, vi går när vi borde springa. Och man tittar i media så basuneras ju ut så här bilder på drabbade människor och djur som svälter, till exempel den här historiska torkan vid Afrikas horn, så det är verkligen tydligt då man ser liksom vad som händer. Och det börjar verkligen bli bråttom, för vi pratar ju om det här Parisavtalet då, som om man inte har koll på den, så man vill ju då att den globala upptemperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Och man ska sträva att begränsa då till 1,5 grad då i tanken. Och enligt IPCC så riskerar den att slå i det här 1,5-graders målet redan 2030. Och det är ju så rätt snart. Så vi behöver då minska koldioxidutsläppen snabbt för att bromsa detta.
Ja, och där har man ju stora förväntningar till på just elektrifiering, där många svenska bolag vill vara en del av den här lösningen.
Ja, precis. För det är ju så här, både transporter men också utsläpp från industrin och sånt. Vi har stora projekt i norr kring detta till exempel. Och då kommer ju såklart också riskkapitalet. Det har ju vi följt väldigt mycket när samhället rör sig i den här riktningen och politiker trycker på för den här förändringen. Miljardsatsningen som rullas ut. Det är ju väldigt mycket snack om vad som händer i USA såklart. Biden-administrationen har ju satt in stora planer på, innebär jag tror, något hisnande $600 miljarder.
Då orkar jag inte ens räkna ut vad det är i kronor.
Nej, biljoner kanske någonting. 60 som, i alla fall över 10 år till förnybar energi. Så det här lockar ju också väldigt mycket intresse. Det är ju många svenska bolag som vill in på den här marknaden och ta del av det här. Och man ser så andra typer av stöd, ekonomiska bidrag och sådär. Det blir ju mumma så här. Kan man ju ta del av den kakan och tjäna pengar på detta. Så det snackas ju mycket om USA också, det här med att Sverige vill inte halka efter. Så då ser man svenska politiker stå med stora parkas jackor på sig uppe i Norrland. För det är så kallt där. Nej, jag vet inte. Jag ska inte klaga. Men vi har ju sett väldigt mycket också kring det här med stora impactfonder som har rest. Så vi har pratat mycket om tidigare. Norrsken, Zoom Equity, Verdane, Payblue Dot och så. Och så ser vi också hur investeringarna då trillar ner till de här bolagen. Du Marianne, du kunde ju avslöja det här kring elbåtsbolaget Candela som tar in pengar.
Ja, precis. 210 miljoner kronor ungefär översatt i dollar. Eller euro kanske det var, jag kommer inte ens ihåg det. Men de har ju då tagit in från Equity Ventures som gick in 2021 och försvarar sin ägardel där. Och de får även en ny investerare i bland annat Joel Eklund. Munhygienföretaget TP:s arvinge, ja, inte bara arvinge utan det är han som leder arbetet där. Okay. Han köpte ju även köpte ut Hövding från First North här om året var det va? Eller 2021 kanske det var.
Men det spännande med att de nu tar in pengar, det är just det här färjeprojektet som vi har skrivit en hel del om. Nu sätts det verkligen igång, nu är det på full rullning. För privatbåtar i all ära, de har ju en privatbåt. Den nya versionen heter C8 och den säljer på jättebra. Jag tror de ska tillverka totalt 100 båtar i år. I den nya fabriken där i Rotebro utanför Stockholm. Och de räknar med att privatbåtarna kommer generera positivt kassaflöde redan i år. Men den här passagerartrafikfärjan då, P12, det är där man tror att man kan göra verkligt avtryck, och det är den som kommer liksom stå för de stora pengarna framöver. Stockholm agerar ju testbädd, och det projektet har blivit lite försenat, men det är på gång. Talvor försenat ungefär, det ska ju gå i första sträcka Ekerö, som är en ö i Mälaren kan man väl säga, för den som inte är stockholmare, inte i Stockholm City. Men det har varit tydligen ett jättestort intresse från storstäder, alla storstäder som har vatten i princip. De har redan tecknat avtalsförklaringar med allt ifrån Mexiko, USA, Belize till Tyskland. Mm. Så ja, redan 2024 så hoppas man kunna tjäna pengar på de här färjorna.
Ja, spännande. Det är ju många städer som siktar på så här nollutsläpp, och ibland till och med att man förbjuder liksom vissa typer av fordon och sånt där. Så det är såklart de kanske kan se möjligheter i detta. Det är ju så, alltså passagerarfärg och sånt där släpper ut väldigt mycket idag också. Det kan vara väldigt smutsigt.
Både utsläpp och även erosion, strandlinjerna, det är ju väldigt stor miljöpåverkan.
Just det, för det blir inte samma svallvågor heller då.
Nej, precis, med bärplanen. Så då kan man ju köra fortare också. Så det blir både effektivare. Ah. Jag tror de räknar med överlag så när städerna har bett om att räkna ut hur mycket de ska tjäna på det, så är det ungefär 40% av vad färgtrafiken eller vanliga buss, alltså annan linjetrafik tar idag. Liksom. Så att det finns pengar att tjäna, inte bara miljöaspekt, men absolut.
Ja, helt enkelt. Jag bara kommer ihåg att man skulle åka till Almedalen förut, och det blev en snackis med de som flög. Och sen så var det någon som satt och räknade ut, ja men båten släpper ut ungefär lika mycket.
Mm.
Så det är en stor fråga detta. Och spännande just att kunna ta en så här elfärg. Det kanske blir ett verkligen alternativ. Jag menar, Stockholm har ju varit liksom en båttrafikstad historiskt sett.
Ja visst, liksom roddmamsellerna som fanns på 1700-1800-talet.
Ja precis, kan man läsa om mina drömmarstad och sådär.
Precis.
Och det har ju redan kommit några elbussar på Stockholms gator. Förut hade vi också såna här trådbussar som gick på el och sånt där. Så det är inget nytt, men nu på nya sätt. Men det finns också ännu ett annat svenskt elfordonsbolag som kommer med positiva nyheter under veckan.
Just det, precis. Vår kollega Per som är specialist på mobilitet här på DI. Han hade pratat med, eller har pratat med Cakes vd Stefan Ytterborn. De är ju kända för elfordon på två hjul om man säger så. Det är cyklar, motorcyklar, så kallade dirtbikes. Och de här ska ju då klara alla typer av vägunderlag.
Okej. Okay. Ja, här går det undan i alla fall sett till ordrar. 6-10 miljarder snackade han om då över 4 år på pappret då. Och detta beror då på att de har svängt om sin affärsmodell och gått ifrån den här tanken att förut så tänkte de mer så här, sälja direkt på hemsidan då. Så du går in på Cakes hemsida och köper en elmotorcykel. Men nu så har de svängt om då med att börjat med återförsäljaravtal. Och så det blir lite så här korken ur, bland annat i Sydkorea med Colon Automotive som annars jobbat med kända premiumvarumärken som Audi, BMW, Rolls-Royce, Volvo, Polestar. Och sen i Japan då, distribution där med Goldwyn som annars är ett sportvarumärke som jobbar med till exempel North Face, kanske ni känner till, Helly Hansen, mer på hemmaplan. Men på sistone också trillat in en del större avtal. Först kom då Grekland, 1500 motorcyklar och sen ett stort avtal som är i Mexiko med 50 000 fordon med en motorcykeltillverkare Italika. Och där är också tanken att de ska kunna producera åt hela Nordamerika så de liksom får en mer öppning där. Och så hela 150 000 fordon över 4 år med kinesiska Shanghai Forever. Så då är det också, går de in i Kina liksom. Det är också så här, verkligen så här planen, så här, till lokal tillverkning. Det innebär ju också att man inte liksom skeppar motorcyklarna liksom över hela halva världen heller. Men om man tittar då på tidigare prognoser, skulle det här, om det här faller in då, innebär en dubbling eller fyrdubbling kommer då av tillverkningen. Om det slår in jämfört med tidigare prognos.
Ja. Och för att säkerställa att den här produktionen så ska Cake, vad jag förstår då, skicka ut anställda från huvudkontoret till de här nya marknaderna. Och det är såklart även en fråga om Hur mycket kan de hålla i den här miljötänket hela linjen när de flyttar till en annan ställe?
Ja, precis. Jag bara tittar på Kinas till exempel elproduktion. Där är ju väldigt mycket kol, beroende kolkraftverk och sådär. Och han Stefan Ytterborn, han bekräftade ju detta att det är en utmaning. Men att de så här försöker tänka på den stora bilden om att de bidrar till elektrifierade transporter då. Att de minskar utsläppen ändå. Det finns ju samtidigt då en risk med affärsmodellen. Order kan ju rivas upp och så, särskilt nu när ekonomin skakar. Silicon Valley Bank händer och så, men han var inte orolig över detta. Det är ju hans roll som vd, han ska ju hålla taktpinnen, tänker jag. Men så saker kan ju hända, men också KIK måste vi berätta då, de är på väg att ta in en större investering, kanske upp mot 0,5 miljard, 1 miljard. Så då gäller det ju verkligen visa för investerare och eventuella investeringar att de här planerna ska hålla då.
Just det. Mm. Ja, det finns ännu fler svenska bolag som rider på den här elektrifieringsvågen. Och vi hör ju att det snackas om fler etableringar och rundor på ingång. Northvolt, H2 Green Steel, Polestar är väl några. Och inom lastbilar så har vi ju uppstickarna Einride och Volta Trucks.
Yes, och den sistnämnda, de har ju då fått ett riktigt glädjebesked, för de har fått en så kallad ECW-VTA. Ja, jag tror jag rabblade rätt. En slags certifiering i alla fall som innebär att de uppfyller särskilda säkerhets- och miljömässiga krav för att få rulla på vägarna i EU och Storbritannien. Och det här är ju någonting som är superviktigt. Vi har ju sett andra aktörer som faktiskt har fallit på när de har haft fordon som inte blir godkända för att köra på våra vägar, och då går det ju inte alls. Och med detta så siktar de nu på att starta sin serieproduktion i vår. Och de är inte riktigt så, de är på gång nu med detta. Men vad som däremot har bekymrat dem, det är liksom tillgången till delar. Så att de har då sänkt faktiskt målet för i år från 3000 lastbilar till 1500. Och totalt ska då Volta Trucks ha beställningar på 6500 lastbilar. Beställningar, sagt. Och det ska vara då till ett värde om 14 miljarder. Men om man tittar då till exempel på bekräftade kundordrar, så kom det in då i januari på 300 lastbilar, vilket ju är en lite mindre summa, men ungefär 950 miljoner då. Det gäller alltså att få in de här ordrarna också, som sagt. Och det är viktigt då att de här planerna håller för Volta Trucks. De ska också ta in en större summa pengar, nämligen ytterligare 200 miljoner euro under våren, sägs det då, för att säkra den här produktionen. Det är ju väldigt krävande att bygga upp den här typen av tillverkande. Ta mycket kapital såklart. Och det var ju då, förra året tog de in 290 miljoner euro.
Det är ändå mycket kapital som behövs.
Ja, verkligen. Det är stora investeringar. Och i det rådande klimat så måste du kanske visa mer på just intäkter och det här kassaflödet och så. För att investeringen ska dra något. Vi såg till exempel andra aktörer som har behövt dra ner. Vestla som gör e-cyklar och elmopeder, de fick ju bromsa och dra ner personalstycken med 40%.
Just, även båttillverkaren X-Shore fick ju också göra en neddragning där.
Så ja, att, intressant.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Ja, och som sagt, mycket investeringar som går till impactbolag och stort intresse för att entreprenörer som ska lösa de här klimatutmaningarna och annat helt enkelt. Men vi ser också hur vissa har det tufft och faller, som vi nämnde lite tidigare. Och inom startup-världen så är det ju så att det är en väldigt stor andel som inte kommer lyckas. Och just nu möter de ju här hårdare krav från investerarna som kanske inte går in med mer pengar. Och så om de känner att det är någon annan investering som kanske lockar ut. Eller så kanske de har fått mindre kassan. Så det, är ju, det här är ju också en naturlig utveckling när marknaden mognar mer. Liksom, att man kanske får en annan syn på bolagen och så.
Ja, just det. Det är väl knepigt just med den här impactbolagen. Det är ju en bransch som ännu mycket är i sin linda. Man har ju inte bevisat någonting.
Nej, precis. Nej. Stora förhoppningar, stora möjligheter. Man kanske måste liksom hitta nya typer av liksom metoder och försäljningar och liksom allting sånt. Man vet inte riktigt än. Så mycket försöksstadiet. Ett bolag som jag blev lite förvånad över är faktiskt Nautical, för att när jag har varit ute och pratat med impact-investerare så det är ett bolag just som de har lyft fram. Glöm inte Nautical, de är så spännande. Vad de sysslat med då, det är att de har en mjukvara som ska öka livslängden på batterier och även skapa en slags andrahandsmarknad, så man åter liksom försäljer då gamla batterier och sånt där. Och de har då kända backare som till exempel Norrsken VC, Almi Greentech och sen ordförande och investerare bland annat Elisabeth Handlingqvist, numera centerpartistisk riksdagsledamot, var ordförande i bolaget. Men de startade för typ 3 år sedan och har nu försatt sig i konkurs för att de inte lyckades resa nytt kapital.
Ja, det var ju väldigt dystert, för de hade tydligen 9 anställda och som du säger, det är ju en väldigt spännande och bra idé. Vi får väl se nu. De har ju en del immateriella rättigheter. Vi får väl se vem det är som köper upp det där konkursboet.
Ja, det kanske är någon batteritillverkare eller någonting sånt som blir integreras med. Och om vi tittar då på ytterligare ett batteribolag. Nilar sysslar med mer statisk energilagring. Så det här är liksom mer det här att du vet, så du ska kunna använda när du producerar det. Ska kunna ha liksom en kapacitet och sånt där. Och där har vår kollega Mikael Olsson nyligen besökt deras fabrik utanför Gävle, och det reportaget går att läsa på dm.se. Det här bolaget har ju då mycket så här, det har ju varit mycket så här förhoppningar kring just det här miljöteknikbolag som rusade på börsen också så här under pandemin och så. Och när Carnegie noterade Nilar, då var det deras 3,1 miljarder 2021, och sen dess har då aktien sjunkit som en sten verkligen. Mm. Över 99% när jag senast kollade.
Ja, ja. Ja, och det här drabbar ju dessutom pensionssparare, för ja, första och fjärde AP-fonden, de finns ju bland med som de största ägarna.
Mm.
Surt.
Mm. Det är ju väldigt mycket krav på att man ska ju gå in i hållbara investeringar och så, men det är ju som sagt, det är verkligen inte riskfritt för det. Och den här optimismen vände snabbt till en pessimist, särskilt då när vdn Marcus Wigren, han hoppade av. Och sen så kom det problem. Det var liksom till exempel problem med kvaliteten, sades det, råvarubrist, vinstvarningar, styrelseavhopp.
Ja. Just det. Mm. Och vdn som kom efter, Erik Oldmark, han försöker ju städa så gott han går. 110 personer varslades i slutet av 2021, och idag så har Nilar kvar 121 anställda. Och jag vet att man har planer på att flytta produktionen till Estland bland annat.
Ja, precis. Så kanske man kan få ner kostnaderna lite eller någonting. Och så verkar de kikat lite så här på hur andra bygger affärer, och de hoppas locka kunder mer med olika typer av så här, samarbeten, partnerskap. Ringer i klockan kanske. För att då kunna skala bättre. Det är så inte bara viktigt för Cake eller som så här, andra industriella spelare har mycket byggt liksom, sina affärer med just, så här, just samarbete. Till exempel Norfolk som också har då tagit investeringar i lån eller så bland industridirektörer och sånt där. Nilar är ju dock inte purungt med 20 år i bagaget, så det gäller verkligen att bevisa nu.
Ja, verkligen. Ja. Det är ju hopp också till förnybara energikällor, särskilt med energikrisen. Och vi ser ju ett stort läsarintresse. De är ju väldigt mer intresserade av solceller. Vi har ju Midsummer som tillverkar tunnfilmssolceller av en typ som heter CIGS. De har dock backat med över 60% i år, börsen, och då särskilt efter deras granskning. Och bolaget är faktiskt nu satt på Nasdaqs observationslista.
Mm. Hårda ordet. Luftslott stod det i rubriken från Sven Nordenströms avslöjande. Och här handlar det om stora avsiktsförklaringar, miljardbelopp med hittills hemliga motparter som då är ifrågasatts av olika källor till det, som avfärdade bolagets budskap till investerare och menar att de här tilltänkta volymerna är helt orimliga. Och det här har man hört förr från andra bolag, det har vi pratat om i podden tidigare, det här liksom stora planer, avsikter som lyfts fram, större investerare som ska vara på ingång och sånt, och sen så realiseras det inte, och så har vi då snopna investerare som står där med förlorade pengar.
Just det, och apropå det, de ska ju tydligen ha förlorat viktig kompetens. Det är ett stort antal anställda med åtskilja med då chefspositioner som har lämnat Midsummer sedan slutet av 2021.
Ja, det här är ju liksom lite så här vibbarna av råttorna som lämnar ett sjunkande skepp. Och flera källor då pratar om massflykt och pekar då på det här negativa kassaflödet, begränsad försäljning, och att det ska vara bidragande då till att folk inte vill vara kvar. Men Midsomm de själva då tillbakavisar detta och hänvisar till att de anställde bland annat ny försäljningschef, ny ekonomichef, ny affärsutvecklingschef, så att nu ska allting vara på rull då enligt nya vd då.
Just det, ja, och häromdagen då kom det fram att Midsomm planerar en företrädesemission 277 miljoner kronor som ska vara tecknad till 60%. Och det här fick ju aktien att rasa. Vi får se vad det här slutar för de 12 000 aktieägarna.
Ja, precis. Men man tänker ju återigen, det känns som jag har snackat så mycket om det här, men det här är på mindre investerare som går in och kanske med så här surt ihop, sparat kapital, hoppas så här, nu ska jag bli rik, det här är min vinstlott och så. Man har ju hört en del av skräckinjagade exempel där de sätter in hela pensionen, hemskt nog, kanske i något förhoppningsbolag. Och mycket låter ju fantastiskt och sen så är det saker som inte levererar. Och det är ju stor skillnad till exempel om man tänker på hur riskkapitalister eller institutioner tänker. De lägger ju väldigt många i väldigt många olika liksom, bolag och sånt där, stora portföljer, för att de vet ju att många i bolag i tidigt skede faller eller blir inte bra. Och sen så har de då liksom en liten bråkdel som så här, överlevererar och då får de liksom minst på det. Men det är ju, de har liksom helt andra muskler.
Viktigt att tänka på. Ja, det börjar bli hett om öronen för ungdomarnas favoritapp TikTok. För vuxenvärlden, om man får säga så, inte minst USA, de börjar bli allt mer skeptiska kring bolagets kopplingar till kinesiska staten. Och imorgon, torsdag, då ska faktiskt TikToks vd Xu Zixiu, om jag uttalar rätt, vittna inför den amerikanska kongressen.
Ja, jag försökte skratta lite, men det, är så här, det känns som att vi är så vuxna. Nej, jag har testat TikTok en del, men det jobbiga med TikTok tycker jag, det känns som att det går in i någon slags bubbla. Och så har jag liksom 3 timmar senare så kommit ut ur den där bubblan, så jag har ingen aning vad som har hänt. Men de är ju väldigt duktiga med sin algoritm.
Ja, det är därför jag har en spärr för mitt barns konto.
Ja, det är bra. Ja. Ja, men skämt åsido, av en ren händelse så bombarderas nu USA tydligen då med reklam från TikTok om hur säkert den här plattformen är. Men kommer den här övertalningskampanjen lyckas, tror du, Marianne?
Ja, nej, men ska jag säga. Det blir nog ganska svårt, för om det är något de är överens om, demokraterna och republikanerna, så är det väl på den här punkten. De är väldigt oroliga. Flera amerikanska politiker och myndigheter har öppet sagt att ägarbolaget då, eller moderbolaget ByteDance, de måste sälja av TikTok om appen ska vara fortsatt tillåten i USA.
Ja, det var ju liksom något som Trump började dra i redan, och sen så när Biden kom över så trodde man att det var lugnt liksom för att han stängde ner det här. Men då så har det ju hänt en del ytterligare saker då som TikTok själva har berättat om, hur då journalister har tidigare spårats, som gjorde en intern utredning som visade detta. Och i ögonfallen var en av dem som spårats, en av Financial Times reporter då, Christina Riddle. Hon hade ju också gjort en serie avslöjanden kring arbetsförhållanden på ByteDance, alltså TikToks ägarbolag, med 12 timmars arbetsdagar, nedgraderingar och att frånvarande och sånt där. Och att bolaget ska ha haft en så här kill list med anställda de vill bli av med på Londonkontoret och så. Och, men TikTok har ju då sagt så här, men vi kommer aldrig lämna ut data till kinesiska staten och sånt där, har lovat det, och de har då ett eget förslag som kommer runt det här genom att lägga all amerikansk användardata på amerikanska servrar. Det är ju sånt där som man sett också även debatt i USA, till exempel så här datacenter då, så här, men Google ska ha sin data för svenska bolag här, så det inte går via USA och sånt där. Så det handlar ju inte bara om Kina, men den här idén då med amerikanska server, det verkar nästan redan vara förkastat i år. Eller vad säger du, Marianne?
Ja, precis. Enligt Bloombergs källor så kan nog TikTok kasta den där delen av föredraget, eller förslaget, måste jag säga, i papperskorgen redan innan vdn kliver in där i kongressen. För att, ja, nej, det enligt källorna så Biden-regeringen ratade det direkt. Och det kommer, i alla fall, vad man vet är att det kommer bli en väldigt hård utfrågning, för att det handlar ju liksom, vissa menar ju att TikTok utöver den här allvarliga spiondelen då till kinesiska staten nu även är skyldig till allsköns negativa saker i samhället som är kopplade till ungdomar främst. Det här har även Snap och andra medier har fått en släng av sleven av det här, men man kopplar då till självmord bland unga, fentanylöverdoser, att man har gjort upp om dealar via de här medierna, och även dödsolyckor som är kopplade till olika dumma stunt tricks som ungdomar triggar varandra att göra, ja, typ hoppa från hus och så vidare.
Det har verkligen hänt i Sverige. Det var ju som när man kan läsa på Aftonbladet, tror jag. som sitter i rullstol idag på grund av ett stunttryck från hans kompisar.
Ja, ja, det är ju fruktansvärt. Nu verkar dock TikTok i alla fall funnit en allierad, läste jag innan jag klev in här i studion. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var vilken tidning det var jag läste om det, men demokraten Jamal Bowman, han har uttalat sig om att han tycker att hela den här grejen osar xenofobi, alltså någon slags främlingsfientlighet och kinesofobi i hela det här förslaget.
Intressant. Ja, det blir spännande imorgon torsdag att följa det här, men det är ju samtidigt, här är inte bara USA, för det är flera andra länder som är skeptiska. Flera då europeiska regeringar, myndigheter, EU-institutioner har ju då förbjudit appen på tjänstemyndigheter, så du får inte ha det på din jobbmobil, bland annat regeringskansliet här i Sverige då. MSB, så myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Skatteverket, de ser ju då det här som en risk. Men användarna verkar ju trogna i alla fall i skrivande stund. TikTok har ju liksom 150 miljoner amerikanska användare. De fortsätter växa och sådär.
Ja, det finns inget stopp.
Nej, bland ungdomarna, de måste ha sin TikTok ändå.
Precis, sin dos.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar där vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in Dis andra poddar, från Dagliga morgonkoll till veckovisa Analyspodden, Makrorådet som också kommer ut idag, Smarta pengar och Dis ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, där jag möter den största aktören bakom techundret, profilen i den moderna ekonomin. Senaste avsnittet med investeraren Sara Wimmerkrans.
Och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.